Hej gott folk och hjärtligt välkomna till det första avsnittet från Ungpodden från 2019.
Ja.
Jag är med lite taggad nu, för det har varit så lång tid sedan vi spelade in och släppte något nytt.
Mm.
Så att jag är superrevad inför det avsnittet som har tema, vadå?
Böcker som utspelar sig på 1900-talet.
Eller är skrivna på
1900-talet. Och det är typ den enda boken jag egentligen kan som är skriven på 1900-talet är typ Schindlers list.
Ser du det? Jag fick också anstränga mig lite grann för att det är ju som det som är the curse of libraries. Det är att man oftast vill ha in kanske det nyaste och fräscha. Så här fick jag ta till de riktiga dunderklassikerna, sånt som jag läste när jag var i början av min yrkesbana. Faktiskt.
Herregud, på
stenåldern. Ja, på stenåldern. Jag började faktiskt jobba på 2000-talet. 2003 började jag jobba.
Året innan vi föddes.
Ja, precis.
Herregud.
Så att 1900-talet, det kanske mest tumultartade århundradet i hela mänsklighetens historia. Jättemycket krig och konflikter och problematiska upplevelser för väldigt många människor.
Mm.
Kan man väl säga.
Ja, det kommer säkert folk säga nu om det här århundradet också senare. 2000-talet, det mest problematiska
någonsin. Det mest problematiska, precis. Yes, vi kör igång. Vem vill börja idag?
Jag minns inte vem som började förra gången, jag tror det var du.
Mm. Så vem är första man tänkning?
Då kan jag börja. Jag har ändå gjort anteckningar. För att jag vill verkligen göra de här böckerna rättvisa.
Ja.
Jag älskar dem. Alla de här tre böckerna som jag har idag är mina favoritböcker. Alltså de är verkligen där uppe. Och en av dem skulle jag nästan våga säga är min favoritbok.
Good lord.
Och jag läste ut den förra veckan.
Herregud.
Ja, det är väldigt spontant av mig.
Yeah.
Kanske kommer ångra detta. Men vilka ska jag börja med? Jag tycker vi tar det bästa till sist. Så jag börjar med en så här lite, kanske lite tråkig bok, men definitivt värd att läsa.
Ja.
Jag tyckte den var jättebra när jag läste den först.
Mm.
Och nu tänker jag bara, vad ska jag säga om den? Jag kommer inte ihåg varför jag tyckte om den egentligen. Jag kommer bara ihåg att jag tycker om den.
Ja.
Så den kanske kommer låta lite tråkig, men alltså den är verkligen jättebra. Och jag hoppas folk läser den fast den... jag kanske inte gör den rättvisa. Jag tycker att den här boken är jättespännande. Alltså när jag tänker tillbaka på vad den handlar om så tänker jag shit vad spännande. Fast det var så länge sedan så tycker jag fortfarande att den är spännande. Den är också, den handlar om, jag kanske borde säga vad den heter.
Ja det kan man.
Tordiven flyger i skymningen av Maria Gripe.
Ja.
Jag tycker mycket om henne. Du ser inte så glad.
Det här är så intressant. För att jag kommer ihåg att mina klasskompisar gick på mellanstadiet. Då pratade vi way, way back. 1980-talet.
Medeltiden.
Yes. De läste den här. Och de älskade den. Och jag vet att många av dem har faktiskt återkommit till den i vuxenåldern. Så det verkar vara en sån bok som många har varmt förhållande till och som de kommer tillbaka till.
Jag skulle vilja läsa om den. Alltså det, när jag skulle bestämma mig vilka böcker jag skulle ha så tänkte jag... Och jag kommer ihåg att jag gillade den när jag läste 9-12 böcker på mellanstadiet. Och så tänkte jag när jag liksom går tillbaka och kollar på vad var det nu den handlade om och allting kommer tillbaka till mig så känns det som jag skulle vilja läsa om den.
Ja.
I alla fall... den handlar då om Annika, David och Jonas som är ungdomar och de ska vattna blommor i någon gammal tants hus fast det är ett jättestort hus, alltså det är en liten gård, jag kommer inte ihåg vad den heter. Och då så hittar de brev från 1700-talet som är skrivna till någon kvinna som bodde där.
Ja.
Och de har någon koppling till någon gammal egyptisk staty, typ, tror jag.
Okay.
Och alltså, fatta, hur kan man komma på det här, tänker jag, direkt. Alltså, vilken bra handling.
Ja.
Fantastisk idé som den här författaren fick. Och den är då, som sagt, väldigt spännande. Det är liksom den ingrediensen det är mest av. Och då börjar de här ungdomarna gräva i det förflutna. Ja. Och det är ju lite omstritt om det är bra eller inte. Men det börjar bli, alltså när de börjar göra det så är det lite förvirrande i början. Jag blev väldigt förvirrad av den här boken, minns jag när jag läste. För alltså man måste ha en sån där deckarhjärna när man läser sånt. Och det har inte riktigt jag. Jag bara, va? Hände detta? Det trodde jag att det skulle hända. Fast det kanske var lite ledtrådar på vägen.
Ja.
Så har man deckarhjärna är det här ett riktigt mysterium som man borde läsa om. Jag älskar den här boken. Jag vet att det kanske låter lite tråkigt, men det är jättebra.
Nej, det låter asbra. Tror mig.
Mm.
Ja. Så Tony vill flyga in i skymningen av Maria Gripe. Dumme klassiker. Ja, vi kör vidare. Och nu går folk, nu går folk. Nu får ni vara beredda här. Alltså, för nu kommer det att smällas till med ett tungt författarskap.
Ja, ja, det är det faktiskt. Det är väldigt sentimentalt, kommer det vara. Det är faktiskt Strimmor av hopp av Ruta Sepetys, antar jag att man uttalar hennes namn. Hon är faktiskt förmodligen en av... Jag har inte riktigt en favoritförfattare. Jag kan säga topp 5. Det är ganska stort. Men då är det, när man tänker på andra världskriget, så är det mest, alla tänker bara så här Tyskland, Auschwitz, koncentrationslägerna. Men det, alltså, det jag tycker själv, när jag liksom kollat igenom, jag tycker nästan det är värre det Sovjet gjorde. För det, är liksom, det handlar ju då om en tjej. Och de blir då, det är ju ryska hemliga polisen, eller i alla fall, de tar ju då bort dem. Och det är då i Sovjetunionen. Mm. Och det är då deras, då blir de så här, de chippar sig iväg till ett litet ställe. Och så är det där, då får man ju överleva, det är kallt, det är nästan ingen mat, det är... De har tydligen, de är anklagade för så här landsförräderi, det är allt möjligt. Det är så här 24 år får ni jobba här, och så är det... Det är verkligen, det är riktigt tungt. Man känner liksom spänningen, för det är, de smugglar i lite så här, det var sockerbet och en liten liksom i kläderna, och sen så var det fullt av svett, och så var det verkligen
också, man känner att
det är väldigt jobbigt att läsa den, men den är jättebra. Och det är ju då om familjerna, när de skiljs åt, och så liksom mamman, och så är det, man vet inte var är pappan egentligen. Och hur de då tas bort, och det är hela kampen om att överleva genom det hela, och den är verkligen en tung bok. Men den är sjukt bra.
Men utspelar sig den
under andra världskriget. Och det är ju då
det var ju många miljoner som skickades iväg till gulaglägen.
Alltså, det är extremt hemska levnadsförhållanden, och det är... Och jag tror jag läste när jag gick i 7:an, tror jag det var. Och nej, det var 6:an. Det var det, för att då hade vi, när vi gick i 6:an hade vi i skolan då att en gång i veckan på onsdagarna så skickades vi ner till biblioteket. Och då är det för det mesta var liksom så här bara resan till helvetet. Men för mig var det faktiskt jättegrymt. Vi hade då Emily. Hon är jättegod. Om du hör det här, Emily, så är det jättegod. Men det var så här, och då kollade vi, och så minns jag att den var liksom där uppe vid bokhyllan. Det är vissa böcker liksom, de är ju vända framåt. Istället för att bara vara, och så tänkte jag bara, den där boken.
Den där.
Det är den där. Oh la la. Och så var det, och då lånade jag den, och det var, jag grät faktiskt. Och det var lite så här i klassrummet, för det var det här, gråter du? Men liksom, det var...
Det tycker jag är det bästa.
Precis, och det var lite så här, det var mattelektionen. Jag kände att algebra var inte min grej. Jag satt där och försökte bara, nej Ann-Marie, jag fuskar, alltså jag gör matte just nu. Och så bara satt man där bakom matteboken och bara, jag gråter.
Herregud, alltså, sitter du här och känner att precis, du läser som subversivaktivitet.
Alltså Arian, det här är så fantastiskt. Och bara satt jag där och grät, och så med folk kollade jag bara, Arian, det är så... Definitivt, men det är en jättebra bok. Och det... Man kanske inte ska läsa det för man är väldigt omogen och är väldigt liten, men alltså...
Vill man bli berörd?
Man blir väldigt... Det är en tung bok. Det är inte så här typ Harry Potter, utan det är liksom så här väldigt... För att det är något som har utspelats på riktigt. Och då får du den där känslan av att... Ja, det är tungt. Men den är en jättebra bok, så...
Det är bra. Kolla in den.
Ja.
Jag har gått tillbaka till mina gamla... Inte käpphäst, det är ju helt fel uttryck, men mina författare som jag har läst liksom många, många böcker av och läst om, Katarina von Bredow, som jag älskar verkligen, hennes böcker, och så läste jag om den som heter Som om ingenting.
Den har faktiskt aldrig läst.
Som är, ja, men det är så här, den kom, mycket av det som Katarina skriver om är så här jobbiga och kanske lite förbjudna förhållanden. Så det handlar ju då om en tjej som heter Elin. Hon är 19 år och bor och växer upp i en högst ordinär småstad. Ganska mycket vardag kan man säga. Men hon älskar att skriva. Hon läser också väldigt mycket, men framförallt skrivandet är någonting som hon tycker är jättebra och roligt att göra. Och hon använder sig till en kurs i skrivande på så här kvällskurs, 10 gånger man träffas och så skriver man och så pratar man om det man har skrivit och så vidare. Och hon blir väldigt förvånad att hennes granne, eller hennes familjs granne, kom in där, Paul heter han. Och han är snickare. Ja. Och hon bara så här, ja. Ja, hon blir väldigt förvånad, skriver du liksom? Så här. Hon vet att han läser väldigt mycket. Men inte att han skrev. Och såklart, som ni kan förstå, så blir då de väldigt intresserade av varandra. Och det är ju lite jobbigt.
Mm, ja.
Som Paul är ju då gift.
Och
ja, det var ju en vändning.
Mm. Mm.
Och dessutom är det så att Pauls dotter och Tessa är ju väldigt god vän med Elin.
Ja, men nej.
Så det är ju klassiskt, det är ju liksom, det är upplagt för
ångestlösning.
Alltså jag får ångest nu här. Så här det är de där böckerna som man bara, vill jag fortsätta eller vill jag bara...
Ja, alltså det är lite så, men jag tycker det är väldigt bra att man... Alltså det är bättre utsatta för sådana här situationer i bokform än i verkligheten. Jag är väldigt tacksam liksom för att ja, men Katarina von Breda ger oss möjligheten till att göra det då. Det här är ju en klassisk bok som man... Ja, det finns ju mängder med böcker skrivna om det. Det som jag tycker är väldigt bra med den, det är just att man vill ju veta hur kommer det att gå. Kommer det bli liksom en episk härdsmälta av det här eller händer någonting annat? Så det är väldigt bra.
Ja, jag undrar hur det kommer gå.
Ja.
Jag får ångest.
Ja, det får vara avsnittet till ångestavsnittet.
Det var ju en bra start.
Ja. Vi fortsätter. Vi kanske kommer lite roligare. Jag vet inte.
Ja, men det gör det verkligen. Nu en vändning. Jag har inga ångestböcker idag.
Mm.
Och jag vet inte vilka jag ska ta nu. Alltså, båda är verkligen det bästa till sist.
Ja.
Men jag skulle bli så förvånad över mig själv och mitt val för några veckor sedan bara. Men jag tar Eleanor Park nu och sen tar jag Doften av ett hem till slut.
Mm.
Eleanor Park, det är den bästa liksom kärleksromanen, om man kan kalla den.
Jag håller med. Det är...
Alltså det är den bästa jag har läst någonsin. Och det är 80-tal. Jag älskar 80-tal. Det är mitt favoritårtionde. Och förresten så är det skriven av Rainbow Rowell, eller Rowell, jag vet inte riktigt. Och jag tycker att den är sjukt underskattad, den här boken. Du kanske också tycker det.
Jo.
Alltså,
den har funnits sina läsare hos oss, kan jag säga. Folk älskar verkligen den boken.
Ja, men det känns så, det finns väl två sidor. Det finns de som verkligen älskar den, som vi två.
Mm.
Och sen så finns det folk som bara, nej men alltså, ja den var ju bra men den var inte lika bra som, vad heter den?
Fangirl.
Nej, utan den John Green-boken.
Förr eller senare.
Ja, exakt.
Jo, precis.
Och jag håller inte alls med. Jag tycker den här är så mycket bättre.
Mm.
Den handlar då om... alltså, den här är så underskattad. För mig är det mer än bara en tonårsbok. Alltså, jag vill att det ska vara för evigt.
Mm.
Deras historia. Det handlar då om Eleanor. Som, jag tror att hon byter skola och inte flyttar eller någonting. Jag tror hon bara byter skola. Hon, första dagen är det lite stressigt som det alltid är. Och hon hoppar på skolbussen och har ingenstans att sitta. Och så tänker Park som sitter där i bussen bara, vad töntig hon är. Shit, kan hon inte bara sätta sig någonstans? Och sen så får hon plats bredvid honom. Och så kikar hon lite på vad han läser. Han läser serietidningar. Och så bildas det typ någon liten sån, att han liksom smusslar över serietidningen lite till henne, så tar hon hem dem. Och det börjar bildas en vänskap som sen blir någonting mer. Och hon har inte så bra hemma. Hon har det fruktansvärt hemma.
Ja.
Och han har det betydligt bättre, men han har ändå sina problem. Han vill... hans pappa är den här liksom
muskelknutte-killen. Han är liksom så här, har
militärkillen.
Han vill ju bli accepterad som han är.
Exakt. Liksom. Han är inte... Han tycker om... alltså jag vet inte om han var så hela sitt liv att han tyckte om att använda sin mammas smink. Men jag vet att när han liksom börjar upptäcka sig själv lite mer, så vet jag att han och Eleanor typ... kanske smink... jag tror inte de sminkar varandra, det är lite konstigt. Men alltså, han sminkar sig själv i alla fall eller någonting. Ja. När de ska träffas, tror jag. Och vad har jag skrivit mer i mina anteckningar om den här? Jo, jag skrev, det här är sista punkten. Jag vet inte varför, men Eleanor Park är sådana människor som jag bara föll för direkt. Jag tycker de är så bra. Jag tycker att alltså, de är mänskliga.
Mm.
Men det är sådana, det är en fråga som många ställer, att måste en huvudkaraktär vara bra för att man ska tycka om boken? Mm. Måste man tycka om den? Men alltså, jag tycker om dem jättemycket och jag tycker om boken. Och jag tycker att det är lite synd att den ses bara som en sån där första kärleken. Jag vill verkligen, det kanske är dumt och naivt och ungt av mig, men jag, när jag läste klart den här, så bara, va? Slutar den så här? Det måste ju fortsätta i all evighet. De måste liksom gifta sig, de måste ha den här typiska...
Jo, men det var ju ändå ett bra slutet där med sista, det var ju brevet. Och så.
Jag är väldigt nöjd. Jag är väldigt nöjd med slutet. Jag skulle inte ändra på det, men jag har en sån här liten längtan till att att det skulle blivit något mer, för de är så bra.
Ja.
Men ja, oj sen, nu spoilar jag jättemycket.
Nej,
läste inte riktigt. Inte riktigt säga.
Alltså, annars kommer jag mina införa bokkommunism, så kan det vara såhär att alla ska läsa eller något.
Ja, men alla borde läsa den här boken faktiskt. Alltså, den är helt fantastisk. Bästa kärleksbok jag läst. Till för en vecka sedan var det min favoritbok någonsin.
Fantastiskt. Du kör vidare.
jag kommer fortsatt med sentimentala grejer.
Mm.
Det är Låt vargarna komma. Och det är faktiskt, det är en jättebra bok. Fast den är extremt sorglig. Jag grät på den här också. Det handlar ju då om, det är det hela med AIDS. Det är en tjej då. Mm. Hennes morbror dör i AIDS då. Och då är det, det har hon, alltså han har då blivit smittad av sin pojkvän då. Mm. Och då i början hatar hon ju då honom, för det var liksom han tog bort han tog bort morbror, men det bildas en liksom slags vänskap mellan dem. Det är den där kanske tomheten av att han är borta, och så är det liksom, de har ju alltid varit nära.
Ja.
Och morbror och hon då, ja, inte då pojkvän. Och det är liksom, den är väldigt sorglig, den är väldigt, den är realistisk, man får liksom känslorna, det känns extremt mycket. Och det är ju det hela med det här med AIDS, hela grejen. Mm. Det är fortfarande då, jag tror inte bromsmedicinen har utvecklats än, det tror jag faktiskt inte. Nej, för
den utspelar sig på vilket, är det 80-tal också?
Det är 80, ja. 80 tror jag.
Då hade de inte
blivit. Nej, för jag minns, för det är liksom så här, det är efter att morbror har dött som det börjar komma ut på tv så här, ett nytt bromsmedel håller på att liksom, och då är det väldigt, det är väldigt tunga känslor, det är så här hur man saknar honom. Och sen, och eftersom att han är smittad, då handlar det också om att pojkvän, han är också...
Han är också smittad.
Han har AIDS. Och då är det ju då, man har den där känslan att man vet att liksom det är bara... Det rinner bort. Det
kommer in
och ut. Ja. Men den är en väldigt bra bok och jag rekommenderar den. Det gör jag verkligen.
Fantastiskt. Alltså, jag älskar just att du upp de här böckerna med de här stora känslorna. Jag tycker det är så gött.
Sentimentala grejer.
Men det är väldigt mycket om hennes morbror.
Jo, men det är för att han dog, och det var det som fick dem att liksom träffas liksom,
de ser väl tillbaka just på morbåren, hans liv och
det är liksom det saknar liksom efter honom som får dem att, det är det som liksom binder dem tillsammans, om man ska säga så.
Fantastiskt. Jag älskar sådana upplägg.
Det är en jättebra bok. Det är verkligen. Jag tror faktiskt att hon slår igenom författaren. Slår igenom med just den här boken. Och det fattar jag verkligen. Ja. För den är en jättebra bok. Framsidan är också jättefin. Först när jag såg det så här skyskraporna på. Alltså själva bokomslaget, så var jag så här bara, för jag är en sån där, den där störiga typen som väljer bok med framsidan av boken.
Ska jag göra det?
Det är liksom folk bara, jag dömer inte en bok efter liksom så här. Men det gör jag, och den var så fin, så jag behöver låna den här.
Yep.
Och den var jättebra. Så det,
fantastiskt. Jag har gått till en bok som handlar om helt andra stora känslor. Den här kommer ju många av er känna igen. Det är Kort kjol av Christine Valdén. Som handlar om en väldigt jobbig sak för Myra då. Efter en skolavslutning då, det är ju sommar, det är vackert väder i Stockholm där boken utspelar sig, dagen är helt fantastisk fram tills dess att Myran hamnar på en av oss två klasskompisar och blir våldtagen. Så att den här boken handlar ju om en våldtäkt och efterspelet till den här våldtäkten, för att det är rättegång och så vidare, alltihopa det här och alla de här jobbiga känslorna hon går runt med under den här perioden då. Den här boken är faktiskt fortfarande den mest populära av Kristina Wallens böcker. Det är den som lånas ut mest av hennes böcker.
Jäklar.
Plus då att den är också väldigt tidstypig, för att den kommer ju då slutet på 90-talet. Och det var innan internet hade slagit igenom så här jättemycket i Sverige. Så därför känns den här boken både väldigt daterad men också väldigt allmängiltig, ska jag säga. Hon har skrivit en bok till som handlar om en våldtäkt. Men det, nu spelar sig då på 2000-talet och den är helt annorlunda. Den heter Villig om någon vill kolla in den då. Kort Kjol blev också väldigt omdebatterad för några år sedan, för att det var det en föräldrar i en kommun uppåt landet som ville att den här boken skulle förbjudas, att den skulle användas i undervisningen. Och det blir ju då väldigt stort ramaskri, för att förbjuda böcker är inte direkt någonting vi gör i Sverige då. Så att då fick den ännu mer spridning som en effekt av det här då.
Det är ju bättre att man vet liksom. Man kan inte bara gömma bort barn i deras lilla bubbla och förvänta. Det är liksom, när bubblan spricker, då är det ju det är bättre att
precis.
Man vet
att,
om
men
det.
Om ni läser den här, så tänk på att den är ganska jobbig. Den har en väldigt jobbig, just våldtäktsscenen är väldigt, väldigt obehaglig. Så att, tänk på det, men den är asbra, den här boken. Jag har bara hemska böcker
med. Ja, jag har en till ångestbok, men jag sa inget. I alla fall, nu så hoppar vi ännu en gång från ångestböckerna. Och den här boken som jag ska tipsa om nu kan jag inte lovorda nog. Men den fortsätter lite på det här spåret som du sa, att det är bättre att man vet än att man inte vet. Jag ska inte säga hur, för att då spoilar jag igen. Jag är väldigt duktig på det, har jag märkt.
Det påminner mig om fan.
Ja. I alla fall. Vad ska jag börja egentligen? Alltså alla de här böckerna som jag tipsat om idag har jag försökt skriva anteckningar om. För att jag är lite trött idag, så jag vill inte bara sitta här och bara men den här har jag skrivit mest om, för att jag precis läst den och det är liksom nu känslorna
är som störst.
Exakt, så den här kanske blir lite mer på piedestalen, fastän de andra är verkligen också där uppe.
Precis.
Och jag grät för första gången när jag läste den här boken.
Ja, men herregud.
Alltså jag vet, jag är jättekall. Jag visste inte.
Det upplevde inte jag det som direkt. Jag ska vara helt ärlig.
Alltså jag vet inte varför, men jag har aldrig läst, eller jo, när jag läste Sagoberättaren, då fällde jag kanske några tårar. Men jag gråter aldrig när jag läser.
Herregud.
Jag vet, väldigt kall kan jag kanske vara. Men jag gråter till filmer men aldrig till böcker.
Ja, och där har vi den här, filmen är bättre än böcker.
Nej, men det är de inte. Jag vet inte varför, men det är så för mig. Och nu så grät jag faktiskt till den här boken.
Välkommen
till flera gånger. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag tror att jag har breakthrough. Och den heter Doften av ett hem, om jag inte har sagt det. Handlar om, är skriven av Bonnie Sue Hitchcock. Handlar om ett antal personer som har sin personkrets, sin vänskapskrets, sin familjekrets. Och det är liksom kanske sex personer och sex vänskapskretsar. Färre, mer, vet inte riktigt, kommer inte ihåg. Läste det för en vecka sedan, men kommer inte ihåg, men kommer igen, 4-5 någonting. De här personerna har liksom kopplingar till varandra som är synliga. Och sen så börjar kopplingar som de har mellan de här kretsarna bli synliga. Det är det som själva boken handlar om. Har ett antal huvudpersoner då. Och olika för alla, så jag vet inte riktigt vem jag ska ta, men kanske den som är mest huvudperson i hela boken är Ruth, som växer upp hos sin mormor, har det rätt svårt där, hennes mormor har inte så mycket pengar och är väldigt, väldigt sträng, och hon vet inte så mycket om livet för att hennes mormor har varit så där nej inte det, och hon har en vän som hon är väldigt bra kompis med, men det är liksom hennes lilla värld. Och sen så händer någonting som verkligen får hela hennes värld bara blir jättemycket större och exploderar liksom.
Okay.
Och samma egentligen med alla.
Ja.
Alla de huvudpersonerna. Den här boken, alltså den är väldigt, den är lite som sagoberättaren för att den är väldigt så här realistisk och rå, lite klyschig kanske kan jag tycka. Och alltså lite kärlek också i den.
Mm.
Och känslan jag får när jag läser den här, det, jag vet inte, en gång så zappade jag på tvn när jag var ganska liten. Men jag kommer ihåg det här och då så kom det någon film som utspelade sig i amerikanska södern.
Mm.
Den var, det var så där väldigt dammigt, sol och damm så att,
typ så här Texas.
Ja, exakt. Precis så känsla. Och det var några bi kupor, fast ni vet sån där, inte i trädet utan mänskligt sådär, ja. Gjorda bikupor. Och då, det var någon svart man som hade det där skynket framför ansiktet som man har när man ska öppna och ta ut honungen. Ja.
Mm.
Och den här filmen associerar jag så mycket med, alltså jag såg inte den här filmen ens, jag bara såg det här delen av filmen och så zappade jag vidare. Men alltså jag associerar det så starkt med den här boken för jag får samma känsla.
Mm.
Jag vet ingenting om Alaska för, som den utspelar sig i.
Mm.
Men det får, påminner mig jättemycket om amerikanska södern.
Mm. Intressant.
Jag kan inte riktigt dra kopplingen där mellan amerikanska södern och Alaska.
Det är lite konstigt, men läs den så möjligtvis förstår du vad jag menar. Ja. Det är lite mer de mänskliga förhållandena än
naturen. Själva naturen och miljön. Ja,
precis. Mm. Och jag älskar känslan. Alltså den är så, den är väldigt varm och lite som en kram.
Okej.
Okay. Och jag, alltså den här boken, när man har läst ut den så blir man lämnad med sånt hopp. För att jag vet inte om den är särskilt realistiskt när den slutar så.
Mm-hmm.
Men jag hade inte velat att den slutar på något annat sätt. Mm-hmm. För jag tycker inte om böcker som slutar så dåligt. Alltså man har liksom makten som författare att...
Ja.
Göra en bok bra. Mm. Så varför inte göra det? Och det gör den här författaren. Och jag blir så uppfylld med hopp. Och det är som om hon bara etsar ungdom fast på mig.
Ja.
Så när jag ser en tant på vägen så tänker jag. Shit, alltså mitt liv har bara börjat. Och den här boken ger verkligen en sån känsla.
Ja.
Och jag gillar det. Jag älskar den här boken. Och jag har inte så mycket mer att säga om den. Den är fantastisk.
Tack så mycket.
Okej.
Okay. Mm.
Nu kommer jag fortsätta. Jag fortsätter här med mina jobbiga känslor. det är bara sånt här som jag levererar. Det här är Färgen på drömmar.
Ja.
Det här utspelar sig igen, Rita Sepetys.
Ja.
Jag älskar den. Men det utspelar sig i 50-talet i USA, tror jag det.
Ja.
Här är då en ung tjej. Hennes pappa är liksom... Han är inte närvarande.
Nej.
Ogiltig frånvaro. Mamman är liksom så här... Hon jobbar på bordell. Det hon förväntar sig att hon ska fortsätta i... Att hon ska följa i mammans spår.
Oh,
mamman tror ju det. Det är så här, hon jobbar på alltså lite så här, vad ska man säga, en bokhandel. Så är hon på andra våningen där uppe och hon träffar ju då en kille som har sin motorcykel och så är det så här. Men det är ju det hela med hur hon då ska, hon vill ju ta sig ur det här, hon vill framåt. Och det, man får den där känslan också att man är med när man bara, man vill framåt. Och då när mamman kommer, det är ju mammans pojkvän, antar jag, han är italienare, så här, droger, det är jobbigt, det är när, med bordellen och så är det hit och dit och det blir ju pengar som hon måste lämna tillbaka som har blivit styrna. Okay. Mamman tar ju pengar från henne vid en väldigt stor summa vid ett tillfälle och det är väldigt jobbiga känslor, men det ändå finns hopp genom hela boken.
Det är skönt det,
ja, och det är faktiskt en jättebra bok också, så därför valde jag den sist så att jag inte avslutar med så här låt vargarna komma.
Ja.
Men det är en jättebra bok. Fin framsida igen.
Är det den med resväskan?
Ja.
Yep.
Det är en väldigt fin resväska.
Jag tycker att de Cepedis böcker, de har fått väldigt bra omslag. I alla fall de svenska versionerna.
Ja.
Mm. Så kan man väl att kolla in dem bara på det.
Jo.
På det då. Nu ska jag avsluta med en bok om krig.
Ja. Wow. Det där förstör du.
Det kanske.
Det här är liksom, det är när du sitter där vid familjemiddagen och du försöker höja stämningen. Och bara, vad tycker du om det här? Och så kommer ni som så här, bara, eller syskonet och bara... Och så ja. Säger de så här extremt bara, jag vet du, jag ser ju inte en hund i morse. Liksom, du är den där äldre brorsan.
Jag ska säga det, den här är ju då en sån dunderklassiker. Den heter då Imorgon när kriget kom. En dunderklassiker av John Marston som är från Australien då. Och den utspelar sig då i Australien. Det är ett gäng ungdomar som växer upp i, alltså det är landet. De bor liksom i en liten stad, men den är ganska liten och de har alltid varit ute mycket i naturen och så vidare. Flera av ungdomarnas föräldrar driver ju då gårdar, de har får och så vidare. Och de får för sig att de ska åka ut och kampa i en vecka under ett lov. Och det får de då sina föräldrar med på. För att de är uppfostrade så att de kan ju inte handla om sig. De vet hur man gör upp eld och så vidare. De packar tillräckligt med vatten och mat och så vidare. Och de ges ut till en ganska otillgänglig del som ligger en bit bort från deras hem. Som kallas för helvetet.
Ja, fantastiskt. Ja.
Det är alltså en ganska djup klyfta som är som nedsprängd i en ravin kan man säga. Det är fullt med grönska, det är faktiskt väldigt fint där. Så att de förstår inte riktigt varför kallas det här för helvetet. Det är ju jättevackert. Och de är där i en vecka. Andra natten så hör de hur flygplan, ganska stor mängd flygplan, flyger över det här stället där de är på. Med nedsläckta lampor, de har inga lampor på sig, de här flygplanen. Stridsflygplan är det dessutom. Men de tror att det är Australiens eget flygvapen som är på väg hem från Commemoration Day, som är en sån där högtid. Där man hyllar sin krigsmakt. Eller sådär. Och de tänker inte så mycket mer på det. De är kvar där den här veckan och när de kommer hem så märker de att ingen är kvar på deras gårdar. Hundarna är skjutna.
Jesus.
Och de börjar misstänka att har det varit liksom ett överfall? Har folk blivit sjuka? Eller är det någonting annat som har hänt? Och de får reda på mer fakta. Det visar sig att Australien har då blivit invaderat. Av folk från ett annat land. Det är de här flygplanen som de har sett flyga över helvetet då. Så att här blir det ju då, vad ska de göra?
Över helvetet.
Ja, över helvetet.
Är det Guds änglar som kommer här och ska driva bort ondskan?
Men de tvingas ju då fatta ett antal jobbiga beslut. Vad ska de göra? Ska de försöka hålla sig gömda? Ska de försöka göra motstånd och så vidare? Så jobbiga frågor.
Men det kommer en massa frågor upp mitt huvud.
Ja.
Alltså, får man aldrig veta vilket land?
Nej, det får du faktiskt aldrig veta.
Men får man inte heller veta om, det måste man få veta, varför föräldrarna gav sig av, om de blev dödade eller om de...
De blir ju, alltså, jag kan säga så mycket som att en del av dem har blivit dödade och en del har blivit tillfångatagna.
Okej, så de gav sig inte av för att rymma, för det är sådana folk som är väldigt konstigt att lämna pojkarna.
Ja.
Ja, de lämnar sina djur. Alla, liksom Ellen som då är berättaren i den här boken. Hennes föräldrar har ju inga andra barn. Så att det finns inga barn att liksom bortföra därifrån då. Jag ska säga det med att den här boken är en sån här dundersuccé. Alltså bara det faktum att svenska regeringen valde att köpa in 3 miljoner exemplar den här boken och distribuera gratis till väldigt många elever. Se vilken jädra succé den här boken var. Och det är inte bara den här boken, det är alltså 7 delar om de här ungdomarna. Så en episk lång serie om de australiensiska ungdomarna och de svårigheter de möter. Den är helt galet bra kan jag säga.
Är serien lika bra? Alltså de resterande böckerna?
Den håller väldigt hög standard ska jag säga. Alltså när man skriver så många sidor så är det såklart svårt att hålla kvaliteten uppe hela vägen. Några mindre dippar, men det är, alltså man vill verkligen veta. Hur ska det gå för dem? Kommer de att klara sig? För nu är det ju liksom krig. Det är ju liksom konfliktzon. Och de vet ju då att de här soldaterna verkar inte vara så nogräknade. Utan blir de upptäckta så kommer det gå väldigt, väldigt illa för dem.
Hur är språket i det? Alltså liksom, den är väl, från vad jag ser på boken så verkar den ganska gammal. Men
är ganska gammal, det är den. Den kom, jag ska se om jag kan ta reda på det. För att nu har jag den engelska utgåvan här. Och den kom 1993, kom den här utgåvan.
Jaha, den var inte så gammal.
Nej.
Det är de inte. Men alltså språket är... Det vi som strösslar med ganska många australiensiska uttryck som reckon till exempel. Som man använder extremt mycket. Men jag har läst den både på engelska och på svenska. Så översättningen är bra också. Mm. Men vi har den på engelska också, ifall man känner för det då. Men den är, jag gillar den verkligen. Det var väldigt roligt att liksom läsa om den här boken nu.
Mm.
För att det är vissa böcker så jag är ganska tveksam just det här att läsa om. Jag håller den samma standard. Men jag kan säga att jag blev djupt gripen över den här gången. Mm. Så kolla in den.
Mm. Ja, nu har vi nu gjort typ alla lyssnare extrem ångest.
Tror du det? Ja, vi får väl se.
Ja.
Vi kan ta ett mer upplyftande tema nästa gång.
Ja, det får vi göra. Ja. Bra idé.
Ja. Det här var allt för oss den här gången. Och vi tackar för att ni har lyssnat. Ha det så gött allihopa. Hej hej.
Ja, hej då.